Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ett tydligt varför ger bättre resultat. En favorit i repris.
Ja, idag ska vi med glädje repris lyssna på ett avsnitt som vi har citerat och återkommit till många gånger.
Det är så kul med de avsnitten. Och det här, avsnitt 27, det började när vi läste en debattartikel i Svenska Dagbladet som var möjligen lite provocerande.
Ja, precis. Den tonen tyckte vi kanske gick lite emot hur man brukar liksom uttrycka sig. Ja, för där skrev i alla fall Ylva Elvin Novak så här. I min roll som organisationskonsult träffar jag olika slags chefer nästan dagligen. Ofta förundras jag över hur många som talar om sina medarbetare som vore de inneliggande klienter på ett behandlingshem. Alltså medarbetares individuella önskemål tar emellanåt fullständigt fokus från verksamhet och uppdrag.
Ja, och det här låter ju inte bra. Nej. Samtidigt som jag inte kan låta bli och skratta lite när jag läser det. Och vi frågade henne hur det kommer sig att det blir så här snett ibland. Och helt enkelt vad man kan göra åt det.
Du lyssnar på Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Trots att vi får det bättre och bättre så mår många av oss bara sämre.
Och så kan det inte fortsätta. Därför tar vi reda på hur företag och organisationer kan bygga långsiktig hälsa och lönsamhet. Och börjar vi på jobbet sprider det sig ofta även till resten av livet.
Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag driver företaget Oxy Group.
Och Boel Sier, copywriter och kommunikationskonsult. Lyssna på oss för nya insikter varje vecka. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR eller är medarbetare. Det här med att jobba hemma, det tycker jag är skönt på många sätt. Jag tycker att det är lättare att fokusera och jag slipper en del stress när jag inte behöver lägga massa tid på resa fram och tillbaka till jobbet.
Men rörligheten har tyvärr blivit mycket lägre, alltså rörelsenivåer i mångas arbetsvardag, och det behöver vi ju göra någonting åt.
Ja, och vår partner Twitch Healths kund, Embark, spelutvecklingsbolaget, de fick precis som alla andra tänka om kring det här med hälsa och rörelse i vardagen när pandemin slog till. Och de var snabba, ja de är snabba förstås, för så jobbar man när man utvecklar spel. Så de var även snabba på att hitta ett sätt att tänka om och nytt.
De skapade tillsammans ett pass som de döpte till Modern Ergonomics, Physical and Digital Durability. Och där gick en fysioterapeut och ergonom från Twitch Health genom både teori men också visade praktiskt hur man kan tänka och göra framförallt för att få till den här viktiga rörelsen i vardagen.
Exakt, och sen hade man kommit överens om Twitch och Embark att hon då skulle leda övningar och visa övningar som man kan göra mitt under arbetsdagen utan att byta om, utan några särskilda redskap och utan att behöva duscha efteråt. Och syftet var då för att få till rörelse och ökad blodcirkulation under dagen.
Mm, och vi tycker att det är smart det här med att sätta igång direkt när man ser ett behov istället för att tänka att ah, nu måste vi skapa någon typ av strategi och planer och så vidare. Utan här gick man ju på behov och action på en gång.
Ja, och jag tror i alla fall att många organisationer kan lära sig mycket av det här, de snabbare branscherna och hur de jobbar inom tech till exempel. Läs gärna mer om vad Embark och Twitch Health gjorde på deras hemsida, på Twitch Healths hemsida. Vi lägger en länk i vårt inlägg som vanligt.
Mm. Men nu är det dags att kliva in i vårt avsnitt nummer 27. Tydligt varför, bättre resultat. Varsågoda!
Vår gäst idag heter Ylva Elvin Novak, organisationskonsult och doktor i psykologi. Välkommen!
Tack!
Vi läste som sagt din debattartikel i Svenska Dagbladet. Det var i slutet på mars, om jag minns rätt. Och vi vill verkligen prata vidare om det du skrev. Och jag tänkte läsa ett utdrag ur den här. I Sverige ligger arbetsmiljö långt fram i människors medvetande. Och föreställningen om att arbetsplatsen är till för de anställda snarare än deras kunder är något som många chefer brottas med. Kloka och ambitiösa chefer som i sin tur leder kloka och ambitiösa medarbetare, men där man tillsammans har gått vilse och inte kan skilja mellan ett professionellt psykosocialt arbetsmiljöansvar och privata önskemål. Och då blir min första fråga, varför har man gått vilse?
Ja, jag tror inte att det är någon lätt fråga att svara på varför man har det. Det kan säkert vara olika organisationer. Men jag tänker att vi har ju i Sverige en väldigt bra och omfattande arbetsmiljölagstiftning som ofta skrivs om, ofta talas om och ofta talas om i termer av psykosocial hälsa. Och vi har nu också en ganska åtskruvad sån lagstiftning som man måste förhålla sig till naturligtvis. Och det är bra. Men vi skiljer oss från många jämförbara länder i vår liksom upptagenhet med vad som kommer först. Och jag tycker att jag möter ofta i mitt jobb som organisationskonsult en svårighet att liksom hitta rätt i balansen mellan verksamhet och arbetsmiljöfrågor. Och framförallt psykosociala arbetsmiljöfrågor. Där man många gånger tappar bort varför man är på jobbet. Man tappar bort verksamhetens fokus, man tappar bort målfokuseringen så att säga och hamnar i någon slags logik som är att först så måste vi må bra och ha bra relationer, sen kan vi börja jobba och det där är inte bra och det finns också forskning som visar på att vi blir så att säga, vi mår bra av att göra ett bra jobb tillsammans och att liksom kroka arm med varandra och liksom hitta en gemensam riktning och där är förstås ledningen väsentlig och sen hjälpa varandra att bli våra bästa jag utifrån verksamhetsfokus. Och det är en fråga varför man har gått vilse. Jag tror att man hamnar i en slags normalisering på vissa arbetsplatser av där vissa personer eller många personer hamnar i frågor kring individuella behov, eller snarare arbetsmiljöfrågor som ibland slirar över till individuella behov. För det är naturligtvis så att det finns en massa frågor som behöver lösas arbetsmiljömässigt på arbetsplatser. Men jag tror att om man börjar med frågan, vad behöver den här verksamheten för att vi ska kunna utföra det uppdrag vi har, oavsett vad det nu är för någonting. Och hur ska vi organisera oss för att det ska komma först, så att säga. Så kommer arbetsmiljön i något avseende som ett resultat av det. Och det är för många gånger så är det en logik som i något avseende, jag upplever i alla fall, blir befriande för chefer när man blir tydlig med att vi är här därför att vi har en viss uppgift. Och det kan också bli befriande för medarbetare i bemärkelsen att man blir liksom lyft i sin professionalitet. Man blir tilltalad som en vuxen människa med en profession i botten eller en yrkeskunskap, en kompetens. Och just den här upplevelsen av att vara en kompetent människa, det är otroligt centralt, inte minst för motivation som ni pratade om i den här förra podden. Att det är också en sån här grundläggande, ska man säga, känslomässigt behov egentligen. Att upplevelsen av att jag är en kompetent person som kan utföra det jag ska göra.
Mm. Men jag är så nyfiken på var du ser det här. För ja, vi har ju också pratat om och vi läser om med jämna mellanrum i tidningar och hör i tv och sådär om arbetsplatser där man knappast har tid och möjlighet att bygga relationer eller att fråga varandra personliga frågor för att man har inte ens tid och resurser att klara av det man ska. Mm. Men uppenbarligen ser du det här, är det en viss typ av bransch, en viss typ av företag, var?
Överallt skulle jag säga. Jag tror inte att det går att säga så här, viss typ av bransch, viss typ av företag. Det är klart att i den privata sektorn har ett ekonomiskt tryck, ett ekonomiskt incitament som är mer påtagligt än i offentlig sektor. Och självklart så finns det arbetsplatser, kanske branscher, som är hårt belastade på ett sådant sätt så att arbetsmiljöfrågan behöver aktualiseras liksom i allra högsta grad. Men det är de facto så. Det är lite grann frågan om liksom hur man ramar in. Och jag tänker mycket systemiskt. Att förstå arbetsplatser och förstå arbetsmiljöer utifrån ett slags system. Där vi intar olika positioner. De är delvis präglade av vad vi har för position i ett system. Vi har någon typ av topp, vi har någon typ av mellan, vi har någon typ av botten. Men vi intar också den typen av beteende. Och ett sånt där reflexmässigt bottenbeteende. Som alltså inte, botten betyder inte dåligt, utan det betyder att man intar en position som är präglad av att man blir lite ansvarslös. Man sitter med armarna i kors och tänker att det här, jag skickar upp ansvaret uppåt. Jag kan inte göra någonting. Det kan delvis vara en upplevelse av att jag kan inte göra någonting. Men det kan också vara ett svar på en toppposition som suger upp ansvar. Som också är ett reflexmässigt toppbeteende, kan man säga. Att liksom, ja men oj, jag måste lösa det här snabbt. Ingen får må dåligt. Jag måste liksom snabbt göra någonting. Och det där, lite grann beroende på var man befinner sig i systemet, så har vi olika sätt att bete oss. Och det är så att säga systemutlösta beteenden som inte har någonting med personer eller personligheter att göra. Och vi kan alla växla mellan de där beteenden beroende på var vi befinner oss i ett system.
Mm.
Och jag tror att det här systemiska tänkandet, det ger oss ett verktyg att fokusera på det gemensamma uppdraget. Att liksom förstå, vad behöver det här uppdraget för att det ska bli utfört på bästa sätt från olika personer, olika positioner i det här systemet. Många gånger så är det ju så att när man blir approcherad som konsult, att frågan är ofta någonting i stil med, vi har några besvärliga personer här eller några som inte kan samarbeta, eller vi har problem i den här gruppen. Och alltså den här enormt kända gruppforskaren Susan Whelan, som har skrivit i stort sett allt på senare år kring smågruppsforskning och som ju har gjort enorma metastudier kring det här. Hon är ju brutal i sitt sätt att beskriva hur en hur man får en grupp att fungera. Och det är att helt strunta relationerna i stort sett, om man ska vara lite drastisk. När hon får fråga, men vad gör vi med de här jobbiga människorna som bara ältar eller gnäller? Och säger hon så här, inte vet jag, det hör väl inte hit. Det är ju en arbetsplats. Alltså ungefär så. Och jag tänker att det är ju ett sätt att se på saken. Att vi är här för att jobba tillsammans. För att skapa ett resultat tillsammans. Och vi litar på att vi alla kan göra det på bästa sätt. Det skapar effektivitet. Och det är delvis en individuell förmåga på något sätt. Att se till verksamhetens bästa. Och just den här upplevelsen av att vara en kompetent person. Det är väldigt centralt i det här, tror jag.
Det låter som att du delvis pratar om att lyfta upp förväntningar istället för att fastna i individers uppfattningar och problem. Mm. Att nu, om du då är på botten, som du sa, det kan ju låta negativt, men det betyder att du är längst ner i en kedja.
Mm.
Och därför ska du utföra vissa saker, inte allt.
Mm.
Om det finns en tydlig förväntan på att du ska göra vissa saker, så kanske det tar bort oro. Vi pratar ju ofta om det, tydlighet.
Ja, tydlighet brukar jag tänka i medicinen för allting. Vi kan inte komma på någon situation där otydlighet skulle vara bättre. Och tydlighet handlar ju om att liksom göra en tydlig ruta, en tydlig verksamhetsruta. Att det här är så att säga jobbet. Det här är verksamheten. Den här delen av, det här går inte att coacha kring så att säga. Coachande ledarskap har ju ibland fått en tendens att man ska så att säga förhandla om allting.
Mm.
Ska man komma till jobbet eller inte? Ska man göra jobbet eller inte? Alltså det blir en slags liksom osäkerhet kring vad är det faktiskt ska göra. Man behöver ha en ruta som är väldigt tydlig. Det här är liksom själva jobbet. Där kan vi inte hålla på och dividera om. Så hur det ska vara. Sen kommer det hela tiden att förändras också. För innehållet i arbetsuppgifter förändras hela tiden. Och väldigt mycket snabbare nu än vad det kanske gjorde för 20-30 år sedan. Du blir anställd som något och efter ett antal månader så är det någonting annat. Och det tänker jag, det kräver ju en stor flexibilitet också. Hos många medarbetare som är lättare eller svårare att stå ut med för olika människor. Kanske lättare för yngre människor som har kommit in i en liksom snabbare tempo. Jag vet inte. Men tydlighet, tänker jag, är otroligt väsentligt. Och att hela tiden lägga tillbaka. För att det här systemiska liksom reflexbeteende som också kan bli att ta på, alltså att ta andra människors osäkerhet och göra det till sin egen istället för att liksom lägga tillbaka. Ja, men okej, det här blir ett, du säger att det är på det här sättet. Hur tänker du att vi kan göra kring det utifrån vad verksamheten behöver?
Mm.
Inte så mycket utifrån vad du behöver. Och då menar jag inte att man inte liksom, att man ska strunta i arbetsmiljö, att människor som behöver ett ståbord inte ska få ett ståbord. Det har att göra med verksamheten. För att vi ska kunna utföra våra jobb på bästa sätt så behöver vi ha liksom ergonomiskt bra grejer. Vi behöver liksom ha en arbetsmiljö som är rimlig på alla möjliga sätt och vis. Utan det är mer frågan om hur, var börjar jag någonstans? Hur är tilltalet?
Att utgå ifrån verksamheten.
Mm. Ja.
Nej, men för jag tänker också just på, jag började tänka historiskt nu. Och jag tänkte att när varför var, vårt syfte var liksom att sätta ihop någonting. Alltså någonting, en produkt, en ganska fysisk produkt. Så blir ju tydligheten tydligare. Alltså det är det här vi ska göra. Mm. Nu är det ju väldigt många organisationer som har, för mig som känner mig väldigt analog ibland, väldigt abstrakta syften och varför.
Ja.
Och jag tänker att, jag precis här med tydligheten blir så viktig, men den blir svår när det är, vad är vårt syfte? Vi ska leverera den bästa tjänsten till alla de här kunderna. Om man bara famlar i en liksom otydlighet, och jag tänker att min roll tidigare kanske var så här, ja, du och jag kom inte överens, men det gjorde inte så mycket, för jag stod här och grejade med mitt. Men nu är vi så otroligt mycket, vi bygger relationer med kunder, och vi ska vara agila, och det ställer
förtroende och sådana saker.
Ja, ja, precis. Hur tänker du runt det, att det är liksom vad vi är nu, 2017, i skenande digitalisering?
Och... Nej, visst, systemen blir allt mer komplexa, absolut, och svårare att navigera i. Och där tänker jag, det är ju verkligen en ledningsfråga att kunna, så att säga, paketera verksamhetens fokus på ett sådant sätt så att det blir begripligt för människor som är i en del av verksamheten. För att som medarbetare har du ju inte samma ansvar att omfatta hela systemet, begripa det på hela verksamheten, så att säga. Samtidigt så behöver du, så kräver det större förmåga att förstå ett större system nu än om du skulle stå och göra någon liten grej vid en maskin eller någonting sånt där. Det är klart att det ställer större krav, och det kräver ett mer aktivt medarbetarskap, skulle jag säga. Vi lever ju inte längre i ett samhälle där vi har arbetsgivare och arbetstagare och någon liksom talar om gör det här. Utan det kräver ju att vi, alltså, som medarbetare behöver man kunna leda sig själv. Man behöver kunna leda andra, och man behöver kunna låta sig ledas. Och det gäller både chefer och medarbetare, skulle jag säga.
Ja, men jag tänker, är det där i det här självledarskapet som man ibland går vilse då? Tycker att man ska ta liksom alla sina problem och alla sina tankegångar till chefen? Att det är han eller hon som ska hjälpa en?
Ja, så kan det vara i vissa situationer. Och det här med att det är en ledningsfråga och det är en chefsfråga som ni nämnde förut. Det är ju en vanlig liksom kommentar. Det ska man säga, det är så här bottenbeteende.
Jag får bryta in det. Vi pratade lite innan vi började spela in om att man just ofta säger att det där är en ledningsfråga och så är det ingenting som jag behöver ta i. Kanske är det så att vi behöver förstå att vi allt mer behöver samarbeta.
Ja.
Men då är det ännu viktigare att rollerna är tydliga så att man förstår vad man kan påverka och vad man ska påverka.
Ja. Ja, visst är det det. Och det kan naturligtvis variera.
Nej, du började och så kom du in lite på vår arbetsmiljölagstiftning, och jag faller helt naturligt in i tankar runt den här nya föreskriften organisatorisk och social arbetsmiljö, som ju i alla fall jag har ibland beskrivit det som att ja, men det här gör att det psykosociala liksom ansvaret, att man lyfter det lite uppåt och säger att det här blir liksom ett chefsansvar att se till att vi har bra förutsättningar och sådär. Hur känner du runt den?
Ja, jag vet inte om jag känner något runt den, och jag vet inte om jag tänker så mycket runt den heller. Jag kan den inte i detalj på något sätt, men den stramar ju upp lite grann. Och det är klart att det är... Ja,
får jag bryta in? Ja. För jag tänker att alla lyssnare kanske inte hänger med heller. Den här nya föreskriften som kom för ett år sedan, en viktig grej i den är att man pratar inte längre där om psykosocial hälsa, utan om organisatorisk och social. Och så som jag tolkat det är det just att inte titta på dig, om du är utbränd eller mår dåligt, och säga oj, vad är fel med dig? Mm. Utan att vi måste ta hälsan och arbetsmiljö ur ett helhetsperspektiv.
Mm. Och den är ju viktig, därför att om man jobbar med så här organisationer så ser man ju ofta, tycker jag, att man har en ambition om en verksamhet och man har en ambition om någonting, men man har en organisation som inte stödjer det. Och då behöver man ju titta på organisationen. Hur kan organisationen stödja verksamheten så att den blir liksom utförd och optimerad. Och att människor naturligtvis kan göra det här på ett sätt som gör att de också mår bra.
Mm. Men visst blir det lätt när man pratar om organisationen att då tittar man på ledningen.
Ja.
Men de är ju ändå bara en del av organisationen.
Ja, de är en del av organisationen, visst är det så. Och det blir väl så, tänker jag, ju mer komplexa organisationer vi får. Att vara medarbetare kommer att betyda, kanske redan betyder någonting annat. Men det är klart att man behöver vara tydlig med vad går ansvaret och vad går makten. För att den värsta situationen är om man har väldigt mycket ansvar men ingen makt, så att säga. Alltså man behöver ju verkligen veta, eller vara tydlig med vad kan jag påverka och när ska jag, så att säga, ta det vidare. Och det här är ju komplicerat i organisationer som också kanske jobbar både med någon linje och någon matris. Alltså man har olika komplexa ansvarsområden.
Men du var inne på att du tycker att du ser det här mer i Sverige än i utomlands. Att det finns en större otydlighet, att vi bryr oss om relationer på ett sätt som inte är sunt, skulle jag tolka vad du säger. Och då undrar jag, har det att göra med, tror du, att vi i Sverige är ganska platta hierarkiskt? Vi vill helst inte, du pratar om makt, makt är nästan ett fult ord. Så oj, man ska inte utöva makt över någon annan. Att vi kanske har någon ovilja att konstatera, ja men du är faktiskt chef och jag är medarbetare. Vi känner olika, vi har olika ansvar, eller?
Ja, alltså jag jobbar ju inte internationellt så att jag kan inte säga att jag själv ser någonting någon annanstans, men jag läser ju.
Mm.
Och det är också ett samtal som pågår emellan varven, alltså skiljer vi oss. Och jag tänker att det är klart att det spelar roll vad vi har för liksom syn på alltså det där har att göra med såna diskurser, liksom, outtalade kulturella överenskommelser om man får göra och inte får göra. Och hur man leder och vilken typ av ledarstil som är liksom funktionell i olika typer av sammanhang. Men nu hade du en fråga, nu tappar
kultur,
jag den lite grann.
Jag skulle nästan kultur, säga så här, att det är lite på. Kultur och vanor. Att, ja, jag bara fiskar lite grann om det kan vara så att vi, vad ska jag säga så här då? Om jag nu köper din bild som du ser, för jag tycker att den är intressant i alla fall och kan tänka mig att den finns här och där. Att vi kanske ibland blir så välvilliga mot varandra att det slutar i någonting sämre än vad det var från början, för att vi tappar tydligheten och verksamhetsfokus. Då,
ja. Jo, men så tror jag att det kan vara. Jag tror att man går vilse, och det där är ju en fråga som många chefer som framförallt chefer som är plockade från verksamheten kan ju ha problem med att liksom inta chefspositionen, det vill säga avlärande av beteenden. För att i den stund du blir chef så måste du lära av ett antal beteenden som du kanske har innan som medarbetare. Du kan inte vara liksom lika nära. Det är inte helt egalitärt. Eller det är inte liksom, man är inte på samma nivå. Du måste kliva fram och du måste ta ansvar på ett helt annat sätt. Och kunna göra det och våga göra det. Och inte be om ursäkt för det. Sen kan ju ett ledarskap se olika ut. Och det kan se olika ut i olika typer av verksamheter. Och bli mer och mer komplext. I och med att verksamheter förändrar sig. Det som är sant på fredagen kan vara osant på måndagen. Utan att liksom laborera med alternativa fakta så är det liksom så att kraven förändras, föreställningar förändras. Och det innebär att du som ledare, som chef, inte kan leda på det här liksom att bara kliva fram som någon slags härförare, gå efter mig. Men däremot kan du erbjuda en form för verksamheten. Du kan erbjuda liksom en process, du kan erbjuda en organisation som går åt rätt håll eller åt samma håll. Och där du kan förvänta dina medarbetare att de ska liksom organisera sig. Och när det gäller det här med kultur så jag vet inte riktigt hur man ska tänka om det. Det är många som hävdar det, att vi har en konflikträdd kultur, finns ju de som hävdar att vi har. Så kan det kanske vara. Jag tror att det där ser olika ut på olika arbetsplatser, skulle jag säga, eller i olika verksamheter. Men det är klart att jag möter ju många chefer som har många frågor kring hur får man vara som chef, hur bestämd kan man vara? Och det är klart att en och annan är upptagen med det här att man inte blir omtyckt. Det är ju också ett avlärning. Alltså det är ju någonting som i något avseende går emot våran intuitiva vilja, så att säga. Det är det här att liksom bli ifrågasatt, inte bli uppskattad för alla beslut man tar. Och det är ju någonting som jag tänker att det är också någonting man behöver lära sig som chef. Att också återigen där, att som chef ha verksamhetsfokuset. Att det ibland innebär att du får medarbetare som inte är nöjda med att verksamheten har tagit en annan väg. Ta det här bara med jag har jobbat en hel del med vård, och när man liksom privatiserar primär, eller konkurrensutsätter primärvården, då får man ju privata initiativ och sen har man kvar liksom offentlig verksamhet. Men den måste drivas mera som en affär. Mm. Och det är klart att där handlar det ju om för medarbetare och för ledning också att göra ett skifte av fokus. Mm. Plötsligt så är det viktigt om det är röda eller svarta siffror. Plötsligt blir verksamheten, produktionen kommer i fokus. Och det är klart att där behöver du som chef verkligen företräda det. Verkligen göra den här rutan väldigt tydligt att det här är vårt uppdrag. Mm. Det ingår också våra mål, mätbara mål i det här. Och där kan det ju finnas en och annan som tycker att det där är, liksom, det stämmer inte överens med den vilja jag har eller den uppfattning jag har. Och där måste man ju naturligtvis komma överens med sig själv. Kan jag företräda det här?
Mm.
Och den är viktig, tror jag. Vem är det jag företräder?
Jag tänker också mycket det du beskriver, att medarbetare nu är någonting annat än vad det kanske var traditionellt för jättelänge sedan. Och då tänker jag att då påverkar det också ledarskapet nu är någonting annat. Och jag tänker att det kräver en trygghet att kunna kliva fram och vara den där och visa det här lite obekväma beslutet och leda i det. Mm. Men det behövs ju ibland, som du säger. Mm. Och jag tänker vilka typer av kompetenser behöver det ledarskapet som du egentligen beskriver också i artikeln? Vad är viktigt att tänka på? Rusta chefer med.
Och jag tycker att det där är så himla svår fråga, för att det här med vi har ju haft så mycket olika ledarskapsteorier genom tiden, och varit med ett tag så kan man ju tänka att ja, det är liksom samma sak fast det heter olika saker. Jag tycker ibland att det är lättare att säga vad man inte ska göra, för jag tänker att att vara chef eller ledare, nu är det olika saker. Chef är ju liksom ett jobb, ledare är mer förmågor. Men det är klart att ledarförmågor, tänker jag, att det här med att skapa partnerskap är väldigt väsentligt. Att kunna liksom kroka arm med folk, att kunna skapa stabila relationer och att ha metoder för att reparera relationer också. Den är viktig. Sen tror jag att det är viktigt att vara tydlig i alla dess delar är väldigt viktigt. Och att också vara tydlig med att man ibland gör fel. Och att man ibland fattar fel beslut. Att man ibland måste fatta nya beslut. Den tror jag också är viktig. Sen tror jag att det är väldigt viktigt att man inte är lättkränkt. Den tror jag är väsentlig. För att är man lättkränkt, då blir man väldigt reaktiv. Och jag tänker att det att vara liksom aktiv och proaktiv men inte reaktiv, tror jag är en viktig förmåga, så att säga. Sen tror jag att det är viktigt att ibland inte göra saker. För jag tror ibland att en del chefer jag träffar i alla fall är lite för snabba. Och att kliva in och börja lösa och börja liksom göra grejer. Att jag tror man behöver tänka där lite mer som förälder. Liksom. Vad behöver jag nu göra för att det här ska hända utan att jag själv gör det, så att säga. Och det är klart att det är väldigt klassiska, chefer ska skapa förutsättningar och sådär. Men i en tid när allting går väldigt snabbt så kan jag se att chefer, både chefer över medarbetare och chefer över chefer, faktiskt blir alldeles för operativa, alldeles för snabba i att kliva in. Så att jag tror det här med liksom lite grann luta sig bakåt, och man... En sån här dimension som man ofta talar om som är viktig för chefer, det är ju det här med att vara lite extravert och lite så. Och jag tror att man kanske vore bra om man har lite mer av den introverta, reflektiva sidan med sig där också. Mm. Att man blir lite så här långsammare.
Där bjuder ju också in till mer självledarskap hos medarbetare. Mm. Om inte chefen är där och gör hela tiden. Även om det kanske blir lite skrajset en liten stund innan man får kliva fram och känna att men gud, jag fixade ju det här. Så att de växeldrar ju liksom i varandra.
Verkligen, verkligen.
Och när du pratar om relationer, som du gjorde i en av dina punkter, då gissar jag, och det här med att kroka arm och partnerskap, att du tänker på just den yrkesmässiga relationen.
Ja, absolut. Partnerskap är ju ett väldigt knepigt begrepp, för det låter ju som att man skulle liksom ingå i någon slags partnerskap hos prästen. Det är inte det jag menar, utan jag tänker just det här, någon typ av partnerskap som handlar om att gå mot ett gemensamt mål, och att också tänka att vi lyckas när vi alla lyckas på något sätt. Att det inte är en som ska lyckas med det här, utan det är vi ihop som ska lyckas med det här. Och att vi också behöver hjälpa varandra och bli våra bästa jag. Det är en sån här central fråga som jag ibland ber chefer som jag coachar ställa till sina medarbetare. Vill du hjälpa mig att bli den bästa chefen för dig? Ibland är svaret nej på den frågan. Och jag menar, det, så kan det vara ibland. Mm. Så att det är en del av partnerskap. Men jag tänker också, partnerskap handlar också om relationer utanför organisationen. För att det är så komplext nu. Och vi har också en sån väldigt stor möjlighet att påverka när vi är kunder, när vi är brukare, när vi är patienter. Alltså ta bara en sån som patient. En patient idag, det är nog helt annat än patient på 50-talet liksom, som, eller kanske på 80-talet, vad vet jag. Men nu kommer vi ju dit och vi har ju alla diagnoser klara för oss. Och vi har ju googlat på allt och vi kan den senaste forskningen. Så att möta en patient idag, det är ju liksom att möta ett helt system. Så det är nog helt annat. Så där handlar det liksom också om att skapa partnerskap. Och jag tänker också, tillit pratar man ju mycket om. Nu. Och jag tänker att tillit är ju, på något sätt så är väl tillit att tro att du gör ditt jobb även när ingen tittar på, på något vis. Att vi inte kan, det här med självledarskap är ju naturligtvis helt väsentligt i det där. Mm. Och det bygger ju också på att jag har en upplevelse av att det är min kompetens och min yrkeskunskap som är det värdefulla här. Inte jag som person. Det är klart att jag som person behöver vara viktig. Och händer det mig någonting i livet så behöver jag liksom få stöd. Också kanske från arbetsgivaren. Men att jag är där som en yrkesperson. Och det är något annat än om jag är i en relation med en vän. Eller med en partner. Sådär på något sätt. Och jag tänker också att när man har gått fel i det här. Du ställer en inledande fråga. Vad är det vi har gått vilse i? När man har gått vilse i det här, då hamnar man i någon slags relationssmet. Liksom, där man håller på med relationer för mycket. Där det mer handlar om hur är vi mot varann och jag måste få det här för att jag ska må bra. Och jag måste få gå då för att jag ska få må bra för mitt liv ska gå ihop eller vad det är. Det är väldigt svårt att backa ur sådana miljöer. Därför att det är i något avseende skampräglade miljöer. Vi har sagt saker och gjort saker som vi alla kanske i något avseende ångrar. Men vi kan liksom inte riktigt förmå oss att ta oss ur det där och komma in i konsult, alltså skicka in en konsult i det där som börjar mixa med relationer. Det skulle jag säga, det gör mycket mer skada än nytta. Det man behöver göra där är ju möjligen att skicka in en konsult som börjar jobba med systemet, nämligen säga verksamheten. Mm. Vad har ni för verksamhet? Mm. Vad behöver ni göra för överenskommelse för att få den här verksamheten att fungera? Hur motiverade är ni för att göra den här verksamheten? Vad har ni för resurser för att göra den här verksamheten?
Och då menar du faller vissa saker på plats som man då, kanske inte måste ja, lösa alla gamla
systemet knutar. Äter upp väldigt mycket av de här interpersonella konflikterna skulle jag säga. Systemtänkandet har en tendens att just liksom sluka det på något sätt. Och människor börjar ruska på sig liksom, och ja, visst jag är ju, liksom, jag har ju en kompetens. Man gör resursinventering. Vad har vi här i den här gruppen? Ja, vi kan ju det här. Det är ett sätt att låta människor backa ur och komma tillbaka utan skam skulle jag säga. Så att det är liksom ett sätt att hjälpa människor att återerövra den professionella kompetensen. Och den tror jag är viktig.
Jag tänker där, jag bara fick en bild framför mig ungefär som en grupp som står och träter med varandra. Och så är det någon som står utanför och håller upp någonting. Att hallå, ja. Vi ska ju hit. Och alla tittar upp och bara, ja just det. Ja, och så börjar de gå tillsammans. Klarar en grupp det här själva? Det känns som att någon måste komma och hålla den här riktningen om man inte har haft
en del kan nog klara själva med hjälp av en bra chef och ledare. En del behöver en systemiskt orienterad organisationskonsult som kan hjälpa till med en process kring det där, skulle jag säga. Men jag tror att man gör fel om man tänker, vilket jag, ja, som jag sa, man blir ofta approcherad som en person som ska komma in och lösa individuella, alltså nästan som medla och sådär. Och det kan naturligtvis behövas i vissa situationer, men jag skulle säga att det är ganska ovanligt. Egentligen, om man kommer ihåg att människor är på en arbetsplats och utgår från det och verksamheten, så försvinner en del av det där. Naturligtvis så får man aldrig tänka att liksom kränkningar, mobbing eller sådär ska lösas med något slags systemiskt verksamhetsfokus. Det måste naturligtvis hanteras på ett för individen bästa sätt.
Men så det finns en gräns mellan den här relationssmeten som du pratade om som många fastnar i och uttalad mobbning.
Absolut, absolut. Det handlar ju inte om människor ska fara illa. Det är ju absolut inte det handlar om. Och jag tror att vi behöver verkligen tänka både och här och inte antingen eller. Utan vi behöver både förhålla oss till psykosocial och för övrigt fysisk arbetsmiljö. Nu jobbar jag ju väldigt lite med industri och sådär. Men det är klart att där finns ju en helt annan typ av utmaningar kring just att det inte får vara för, ja, apparaterna ska vara säkra och vad det nu är för någonting. Sådana saker. Men att vi behöver liksom tänka både och. Men vi behöver komma ihåg verksamheten. Och vi behöver komma ihåg att människor, vuxna människor, de flesta vuxna människor är liksom ytterst kapabla att liksom hålla ångest, att härbärgera osäkerhet, att härbärgera en viss mått av osämja. Vi klarar det och vi ska klara det. Det är en del av vuxenlivet så att säga, att kunna det.
Men jag tänker där att där kanske man, det här kanske man måste prata om och säga, så vet ni vad, det kommer käbblas lite. Mm. Det kommer vara lite så här, tror jag, för att annars kanske man målar upp just en utopi att alla ska vara bästa vänner och vi ska vara som en välsmord liksom kuggmaskineri som funkar. Och jag kan ju bara gå och liksom titta tillbaka på mitt arbetsliv, så är det ju inte så någonstans. Det är alltid någonting som inte är perfekt, men acceptera det. Och så, vi går ju till jobbet för att vi ska utföra någonting. Vi går ju inte dit för att skapa, relationerna är ju viktiga, men det är ju inte syftet. Ja, jag har börjat en ny relation. Nej, jag har börjat ett jobb där vårt mål är. Så det känns lite som att du säger att man kan få till både bättre trivsel och liksom bättre välfungerande av att fokusera på riktningen. Varför?
Ja, jag tror att det är så. Jag tycker att det finns mycket forskning som också stödjer det sättet att tänka. Och göra den prioriteringen.
Jag tänkte, du har skrivit en bok som heter 11 nyanser av tystnad. Mm. Om maktspel och konflikter på arbetsplatser. Det här är ju högaktuellt och vi nämnde den nya föreskriften från Arbetsmiljöverket. Där är ju kränkande särbehandling och mobbning en av tre, tror jag, väldigt så här tunga punkter. Man har sett att det är något som verkligen får människor att må dåligt på riktigt. Har vi blivit sämre på det här? Eller är det ungefär som det alltid har varit? Är det bara att vi har uppmärksammat det nu?
Oj, det var en svår fråga och den kan jag inte svara på faktiskt. Jag kan inte liksom statistik, jag kan inte forskning på det här området alls. Jag tror ju att konflikter i grupper har väl alltid funnits på det ena eller andra sättet. Tyvärr har det nog alltid varit så att också vissa människor har varit väldigt illa i det här. Men så jag vet inte om det har blivit sämre eller bättre. Om det kan vara så att ett högre tryck, en större komplexitet i arbetslivet kan leda till att det är också vissa människor som blir mer utsatta. Det vet inte jag. Men jag tänker att det är naturligtvis otroligt väsentligt att man approcherar det här och att man gör det på rätt sätt. Och man gör ju nu också, har jag sett publik, jag har inte sett det där programmet. Men det finns ju något program också på tv till och med som handlar om när Morgan Alling intervjuar människor som har blivit mobbade eller miljöer där det förekommer och sådär. Så att jag tänker att just det där att lyfta upp det, att prata om det och att också där tänker jag det här med att tilltala människor som vuxna människor. Det här förekommer ju bland barn, de är inte vuxna. Men på arbetsplatser, att det här är en vuxen människa ska verkligen kunna ta ansvar för att bete sig som folk. Och att det aldrig är okej att liksom skylla på några slags gruppprocesser eller vad man nu använder för uttryck. Som man ju ibland gör, att det bara händer olika saker. Så att jag tänker att en viktig del, ni frågade förut, en viktig ledarfärdighet, så är ju en otroligt viktig ledarfärdighet, det är att leda människor till att undvika triangulering, det vill säga att undvika att tala om, att skapa en miljö där man pratar med människor och hittar modeller, processer, vilket det finns, för att samtala med. För att slippa konflikthantering så kan man jobba konfliktförebyggande. Och det innebär inte att man jobbar konfliktundvikande. Utan det handlar helt enkelt om att man hittar sätt att tilltala varandra. Där man beskriver vad som händer med mig när du gör så här. Och sen liksom samtala kring det. Och man behöver inte bli överens. Men man börjar inte varje mening med du. Utan man börjar med jag. Så det är också en sak som man som chef och ledare behöver kunna. Och man behöver vara en förebild i det.
Vår samarbetspartner motivation.se, de har många artiklar på ämnet syfte och mening. Och en som vi har valt ut idag till det här, det handlar om hur ett gott syfte är viktigt för medarbetares engagemang. Föga förvånande kanske, men artikeln är väldigt intressant och ger liksom ett nytt, eller ett annat take på det här. Och den hittar ni på motivation.se och vi lägger en länk dit från det här avsnittets sida på vår sida.
Härligt.
Och så avrundar vi med att tacka våra partners Twitch Health och motivation.se och förstås Agda Media för att ha rattat den här produktionen. Följ oss gärna i sociala medier, gärna på LinkedIn, och skriv gärna en direktkommentar till oss eller kommentera på våra inlägg, för då hjälper du oss att nå ännu fler lyssnare. Ta hand om varandra.
Ha det bra. Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.